Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hej kära Vattnet går vänner och varmt välkomna till den här lilla nyårsspecialen som jag vill kalla för Best of Vattnet går. En liten uppesittarpodd helt enkelt så här på självaste nyårsafton. Så häll upp ett glas bubbel, och det funkar ju med alkoholfritt, det vet vi alla. Och ta dig en liten stund för dig själv, så lyssnar vi på lite spännande historier från världen av graviditet och förlossningar helt enkelt. Jag har letat i arkivet och hittat både roliga, ledsamma, känslosamma och spännande berättelser som vi nu ska få njuta av tillsammans. Är du redo med bubblet? Okej, då kör vi en skål! Vi börjar där allting började för den här podden, med Ebba von Sydow. Ebba var en av de allra första som jag intervjuade, och jag hade inte träffat henne så många gånger innan det här samtalet blev av, men blev glatt överraskad över att hon så varmt delade med sig av sina tuffaste stunder i livet. Om du vill lyssna på hela det här avsnittet så kikar du in under avsnitt nummer 1.
Ja, men smärtstillande tänkte jag ju förstås, det där klassiska att så här, epidural, hur svårt kan det vara? Jag kunde inte som sagt föreställa mig smärtan, och jag tänkte så mycket på det, jag försökte verkligen, och den här kursen vi gick där man skulle nypas i knät, det kändes ju som ett sånt hån när jag låg där och kände vilken smärta det verkligen var. Herregud, vi hade gått en kurs där man skulle sitta och nypas i benet. Det var så här, ja, det var som ett skämt. Och jag ville ha pengarna tillbaka när jag låg där. Det är liksom super individuellt såklart, men för mig så stod inte det alls i paritet till den smärta som jag upplevde. Och den typen av andning och sådär, jag fick inte alls till det. Så när jag väl låg där så var ju smärtlindring som en sänd från ovan. Det var ju som det enda som hjälpte mig. Jag behövde medicinsk smärtlindring, inte andas, inte tänka målbild, stranden i Falsterbo. Det var liksom bara bort med allt det. Fram med det tunga artilleriet och riktig smärtlindring.
Så du fick lite vila där, eller?
Men lite vila och ja, vila, återhämta lite kraft, känna sig lite kapabel igen. Innan det börjar rulla igång igen. Usch, jag faktiskt inte att skratta åt det nu.
Men, ja, men det tror jag att man kan
så,
det ändå.
Skratt och gråt ligger nära varandra.
Definitivt. Men du, när det här ploppet väl kom då, liksom, att när man känner ju ändå att jäklar, nu händer det. Hur kände du då?
Ja, jag hade så lite kraft kvar då och hade då jobbat så hårt så länge. Så jag hörde inga änglakörer, kände inget lyckorus och fick inte överhuvudtaget den där känslan av att all smärta bara försvann. För här var ju denna fantastiska varelse. Alltså det kan låta hemskt och jag älskar inte mitt barn mindre för det. Men så var det i den stunden.
Det var, jag vet inte hur det var för dig där, men för mig var det så här att jag inte var beredd på att det skulle fortsätta göra ont efteråt, för att de skulle in och massera magen och ut med moderkaka och det skulle...
Ja, massera säger du. Det låter som ett härligt ord.
Det tycker jag är roligt, att de kallar det för massera. Alltså det gjorde snudd på ondare än vanliga verkare sa. De tryckte sönder magen, kändes det. Ja. Visste de att det skulle hända?
Nu ska jag säga helt ärligt att ja, jag visste väl lite, men sen, nej, jag visste ju inte alls att det skulle vara så. Mm. Det är nog det här att jag hade fokuserat så mycket fram till förlossningen och då verkligen fram till att bebin kommer ut. Och allting sen hade jag inte riktigt tänkt på. Och det är så många som säger då, åh, men gud, är hon puckad eller hur kan hon liksom inte ha tänkt på det? Och det är klart att efterbörden och trycka på magen, det gör jätteont, det vet väl alla. Så här, nej. Mm. Förlåt då, jag visste inte det. Ja, men jag hade missat det och det kanske var klantigt av mig, men så var det och jag tror inte jag är ensam om det. Och jag hade väl också missat att man kan få världens mjölkstockning och att amning är, kan vara liksom helvetet på jorden och att man kan gråta så mycket över det och att det kan... ja, men det var mycket som jag hade missat och... Det var också någonting som jag fick jobba med efteråt och känna så här, ja, men det är helt okej. Jag hade missat det. Okej då, så är det liksom. Mm.
Nej du Ebba, du är varken puckad eller ensam i det här. Och nu är vi väl alla ett gäng Vattnet går-personer som har koll på läget. Och att det inte är 100% enkelt efter barnet har kommit ut. För det är ju lite så att det är då det riktiga jobbet kommer när bebisen väl är född. Man kanske inte tror det när man precis blivit med barn och man staplar omkring och med illamående och foglossning och allt. Men det är rätt tufft även efter förlossningen. Och är man beredd på det så kanske man mentalt kan förbereda sig på det åtminstone lite grann. Vi hoppar raskt vidare till ett annat favoritavsnitt och det är med kvinnorättskämpen och skribenten Cissi Wallin. En kvinna med starkt mod, rättspatos och som är helt obrydd kring att prata om ja, precis vad som helst. Och här någonstans upptäckte jag också poddens stora mening, nämligen det att Vattnet går skulle vara en plats för kvinnor att prata om precis allt som rör våra kroppar och barnafödande. Ingenting är konstigt, fel, äckligt eller skavigt eller skämmigt. Allt ska upp till ytan. Vi ska inte skämmas mer. Så tack kära Cissi för den extra pushen.
I och med att det inte hänt någonting på hela natten så var jag och Linus inställda på att det här kommer ju, alltså det kommer ta en dygn liksom. Mm. Så att, vi hade ju tankat hem oss Game of Thrones på iPaden. Jag hade någon idé om att han skulle åka och köpa pizza, för jag bara, jag vill ha den där speciella pizzan med banan på och bea. Så här, ah, okej, okay, ja. Det fanns någon pizzeria där som hade liksom det. Jag ska hinna duscha, hinna tvätta hår. Frågade mig inte varför jag skulle göra det, men jag hade några så här ritualer i huvudet. Det här ska hinnas med liksom. Mm. Så de gav mig epiduralen, som sagt. Jag låg där och hade det lite gött i kanske 2-3 timmar. Sov lite, spelade lite Candy Crush på telefonen.
Och då kände du ingenting? Nej. Av de här verkarna?
Ingenting.
Som då ändå pågick i stället.
Ja. Och jag tänkte så här, nu händer ju typ
så
ingenting.
Så coolt ändå. Ja.
Det kommer ta liksom ett dygn, tänkte jag, för så långsamt som det här går. Sen kom de in när klockan var kanske 2 eller 3 på eftermiddagen. Jag vet inte vad klockan var, skitsamma. Det hade gått några timmar i alla fall. Mm. Inte lång tid. Och någon sköterska då, eller vad det nu var, kände liksom på mig. Hon bara, oj, du är öppen 8 centimeter.
Wow.
Och jag, min första tanke var inte så här, ja, utan bara, nej, jag måste ju ha pizza, vad fan. Jag håller ju på att kolla på Game of Thrones här, jag måste duscha, helvete. Så då var det plötsligt så här, fan, Lin, och Linus hade somnat. Jag bara, vakna, vi ska ha barn. Så här. Jag stod på knä, liksom lutad mot sänggaven och han stod liksom bakom eller framför, ska man säga. Så vi hade ögonkontakt och så vi var ju mer fokuserade på det, på andningen än vad som hände där nere. Så att jag var mer så här, okej, berätta precis vad jag ska göra så gör jag det. Men jag vill också veta så här, hur jag ska positionera ut min kraft. Liksom, är det 3 såna här kryssningar kvar nu eller är det liksom 30? Mm. Ja, men det är svårt att säga. Så här. Och då brast det för mig, jag bara, ni bara luras, allt är en konspiration. Ni bara ljuger, alla ljuger för mig. Jag var så här, kände mig helt så illuminati. Bara, alla är emot mig, alla ljuger. De var så här, okej, okay, ja. Nej, och sen så är det väl precis så som det heter. Liksom att när man inte orkar mer, när det känns som att nej, nu går jag hem, då är bebisen nästan ute. Så då, när man har liksom använt sin sista kraft och säkert skitit på sig typ 4 gånger. Jag kände att jag bajsade på mig, kan jag säga. Men jag sket i det just då.
Ja, men precis. Det måste jag bara fråga om. Alltså, för det är ju någonting man oftast är livrädd för inför. Man tänker, åh gud, värdigheten och lalalala. Ja, det känns så himla stort. Jag gjorde inte det, men jag kan ändå tänka mig att... Precis, det skiter man väl i det läget. Gör man inte det?
Jo, alltså jag vet inte hur mycket det var. Men jag tror att jag gjorde det. För det kändes, eller så kändes det bara så. Jag vet inte, men... Oavsett så skötte de det väldigt snyggt. Alltså det var ingen som sa, nu bajsar visst du ju då. Utan de tog ju bort det snabbt. Med pappa. Han hade ju papper liksom under sig. Eller. Men jag tycker ju synd om den människan som ska städa upp det där rummet. Alltså, för att sen när han väl, jag ville ju föda på alla 4 egentligen. Eller så här ståendes för att använda liksom, på knä. Så, för att använda tyngdlagen. Men jag orkade inte stå så. För det tog lite längre tid än vad jag trodde. Så att, eller det tog fan bara 1,5-2 timmar. Hela
det är ganska lång tid.
Men ja, precis, det är ganska lång tid att ha ont nonstop. Så. Så det slutade med att jag låg på sidan och hade liksom ena benet upp på någon så här grej. Och födde så. Och när han kom då så flög, när huvudet väl var ute och skulle, liksom, kroppen skulle komma sen på sista krystet där, så flög han ju ut som en liten säl. Så här, pow! Och bakom honom så låg det ju massa vatten.
Ja.
Så det var ju som så här, när han kom, de bara, nu kommer bebisen. Och då hade man ju så här, sett framför sig hur liksom det skulle vara ganska så här, plupp, varsågod. Utan det var inte liksom plupp, det var fluff, yes, yes, yes. Så det var det jag och Linus bara så här, åh herregud, det kom alltså typ. Det kändes som att det var 10 liter blod, vatten, slem. Alltså de fick fånga ungen i farten, så hade han liksom glidit ner på golvet.
Så jag tänkte, värsta sliden.
Ja, och i den situationen var ju så här logiskt. Det första jag tänkte, lite hemskt att berätta, men det var inte så här, åh, vi har fått ett barn. Det var så här, oj, vem ska städa upp allt det här?
Omtänksamt då.
Ja, för jag skämdes. Jag bara, shit vad jag har grisat ner här nu. Vad pinsamt. Men det försvann ju så fort man hörde, liksom, det var ju några sekunder sedan, så hörde man skriket och så fick jag honom på bröstet. Och det var ju det enda jag, eller det framförallt det jag minns, för jag var lite groggig och allting var väldigt upp och ner då. Det som jag minns starkast var att han var så varm. Att det blev den här extremt, vad ska vi säga, mysiga känslan av att få en liten varm klump liksom. Och att det var så här, det var en person. Det var visst någon där inne.
Japp, barnafödande är inte alltid vackert direkt. Eller jo, det är rätt så jäkla vackert oavsett. Lyssna på hela Cissi Wallins historia i avsnitt nummer 6. En av mina absolut favoritavsnitt är med journalisten och skribenten Malin Wollin. En kvinna som jag faktiskt gått i skola tillsammans med. Idag skriver hon böcker, texter och underhållande blogginlägg. Och vi är dessutom frilanskollegor på Aftonbladet. Och det känns lite som att Malin varit med om allt när det gäller barnaskapande. Hela hennes berättelse är otroligt gripande med riktigt tuffa upplevelser som du absolut inte bör missa. Du hittar hela hennes berättelse i avsnitt nummer 5. Men till detta julprogram så väljer jag en sekvens som får oss att skratta lite.
Med andra barnet så var det ju så att jag hade följt efter Joakim till Göteborg. För han hade bortamatch. Och det var 3 dagar kvar till beräknat. Och det var 71 miljoner grader varmt i Göteborg. Och jag gick runt där med svärfar. Avenyn upp och avenyn ner och runt och fram och tillbaka. Som ett majskorn i en gryta. Så, som bara psh, och jag kände ingenting. Jag hade inga förverkar, jag hade inga liksom att det strål eller liksom ingenting kände jag. Och sen så var det match på kvällen där. Och vi satt och tittade och sen så kom efter 20 minuter så kom första målet och precis när det blev mål så bara pang, det var som om någon bara sköt mig. Så verkligen brist på bättre uttryck så en blixt från klar. Det var verkligen bara så att helt plötsligt aj som in i helvete. Så att det var verkligen
och då
från
sitter du på
noll
läktaren.
Till öppningsverkar bara på en gång. Och då sitter jag på läktaren och sen så och då trycker det ju på neråt så då behövde jag gå på toaletten. Så jag gick ner där ensam under och det var helt öde för att alla var ju det är ju ingen på toaletten i under liksom själva matchen utan det är ju pauserna. Så jag var helt ensam så här katakomber. Jag vet inte ens vad en katakomb är egentligen. Jag bara brukar det är ett ord jag brukar använda och så vet jag inte riktigt vad det är men det är så här hemskt under källare. Så, ja. Och så någon sån här skabbig toalett och sen in där. Och så tänkte jag, men gud, här sitter jag helt ensam. Ingen kan ju höra mig skrika. För, alltså, tänk om jag föder ner så här. Så egentligen var det ju, det var ju värre än, när man tänker på det nu, om någonting är, ingen hade ju hört mig.
Nej, du hade kunnat ligga där själv.
Och... Ja, visst. I katakomberna.
I katakomberna på katakombebarn.
Ja. Far below the city street. Sån Vincent barn som springer runt. Ja. Nej, men det gick vägen och sen så kom jag upp till läktaren. Och då när jag satte mig jämte svärfar, för jag hade inte sagt någonting. Och så bara sa han så här, är det bra? Mm. Så, jag ville inte säga. Jag ville inte...
Skämdes du då? Eller varför ville du
inte
säga?
Ja, det var pinigt. Ja. Jag kan inte komma på något annat ord än att det var pinigt. Att, åh nej, så förargligt. Ja. Här sitter jag och ska föda. Och det. Och, men så, och helt plötsligt så bara vända sig. Så sen bara så här, ska vi åka?
Nej, vad coolt.
Ja, jag hade inte... Så, jag tänkte, han vet ingenting. Mm. Och sen så, ska vi åka? Mm. Så, ja, det ska vi. Och där har vi återigen det här med hjärnan och att veta om. För fram tills dess så hade ju, nej, jag sitter och tittar på match och jo, ja, det gör jätteont och så, men ändå ingen vet om det och jag låtsas som ingenting. Men nu så har svärfar sagt att ska vi åka, vi har gått ifrån matchen, vi sätter oss i bilen, nu kör vi. Då gjorde det ont så att jag inte kunde kontrollera det. Mm. Så då låg jag och skrek och slog i biltaket. För nu var det på riktigt det och då gjorde det ont på riktigt. Men då ringde jag ju till... För jag hade ju sagt till Joakim att han var tvungen att ha sin mobiltelefon på bänken. Så att någon som satt på bänken kunde svara ifall det var någonting. Mm. Men då ringde jag och då svarade materialaren som är en farbror som tar hand om bollar och sådana där saker. Det är Malin, du måste säga till Joakim att jag ska föda nu. Så du måste säga att han kommer till Mölndal. Ja, men du vet, han är ju på planen. Ja, men du vet jag väl för i helvete! Vi får säga till... Tröga människor. Åh, det vet jag ju. Ja, det var så fruktansvärt komiskt så i efterhand. Men just då så kände jag bara att jag ville åka dit och slita ut hans hjärna. För att den inte fungerade. Men ja, och då och sen så la jag på då. Liksom tryckt förvissad om att nu skulle Joakim bli tillsagd. Det blev han ju inte.
Han blev inte det.
För att de hade ju gjort alla sina byten. Alla sina tre byten.
Ajaj.
Så att då tyckte de att nej, det kan vi inte göra. Så de väntade tills matchen var slut. Och då när laget går fram då till resta fans. Mm. Precis, och gör vågen och tack för att ni kom och sådär. Och när de står där så springer lagledaren Ola ut på planen och fram till Joakim och säger Malin är på sjukhus. Då trodde ju Joakim att det var ett skämt givetvis. Men det var det inte. Så då fick han springa i sitt matchställ, svettig, så här jord och gräskokor över hela facet och kroppen och bara rakt ut i en taxi. Och kom till sjukhuset och sen så jag tror att hon kom 20 minuter efter han hade kommit.
Jäkla tur att han hann fram alltså.
Nu kan man ju sitta så här. Det här var en kul story. Hade han inte hunnit och missat hennes födelse, jag har bränt ner hela FFs hela Fredriksskans. Jag tänkte eld på det.
Malin, du är en stjärna. Lyssna mer till hennes berättelse. Hon har ju ändå 5 barn, så det finns en del att berätta om. Lyssna in avsnitt nummer 5. Ett annat program som jag gråtit stora tårar till är avsnitt nummer 27 med Erika Strand Berglund. Erika och hennes man kämpade länge med IVF. Och det är många gånger både du och jag tror att det inte ska bli något. Men så.
Det var så tungt och så fruktansvärt. Och jag minns att jag vaknade på natten och hade panik för att jag drömde att jag hade förlorat allt hopp. Mm. Och hoppet var det sista jag hade. Har man förlorat hoppet, då har man ingenting. Då ger man upp. Då finns det ingenting. Och jag hade jättesvårt att ta mig ur det där. Jag var verkligen fruktansvärt ledsen. Och jag pratade med min läkare där på Danderyd och han sa så här, men Erika, du måste förstå en sak, att du kommer att bli mamma. Det är bara att det kommer att ta lite tid. Frågan är inte om, utan frågan är när. Och jag förstod inte hur han kunde säga så. För att det var ju så uppenbart att jag inte lyckades. Det hade ju gått flera år som jag hade hållit på. Men okej, han ingöt väl någon slags hopp då kanske ändå. Han ingöt hopp till min man också. Så vi bestämde oss för att vi kör väl en gång till då. Men den här gången, men alltså verkligen ingen entusiasm, som vi åkte iväg, hämtade ut mediciner, tog sprutor, gick och gjorde ultraljud. Jag kan liksom se det om jag tittar tillbaka i mina kalendrar, att runt den första äggstimuleringen och äggplocket så finns det mycket anteckningar. Men här, det är liksom ingenting. Det är som att ingenting har hänt. Mm. För att jag hade problem att känna att det här skulle vara lönt. Men vi gjorde den där andra äggstimuleringen och vi åkte tillbaka till sjukhuset och var med om samma saker, och jag var inte riktigt lika uppfylld av varken medicinerna som satte mig på någon slags high förra gången, och att vara med om allting. Jag hade gjort allting och de ropade ägg och jag kände att ja, det är ju så det går till när man är här, och vi ses om några dagar så ska vi göra en insättning om det är några som har blivit befruktade. Och jag vet faktiskt inte hur många ägg det var som blev befruktade, för jag har inte skrivit ner det någonstans. För att jag brydde mig liksom inte längre. Eller jag brydde mig ju jättemycket, men jag orkade inte. Det här var kanske också någon slags strategi. Okej, nu har jag försökt att vara superentusiastisk, så nu provar jag att inte vara det. Mm. Utan försöka bara ta mig igenom det här.
Ja, men att orka liksom uppbringa någon form av entusiasm och hopp i ett sånt läge, det är...
Nej, det är svårt.
Ja, det måste ju vara det.
Och då var det också igen, skulle vi få föra tillbaka två eller inte? Just och då kände jag också, får vi inte föra tillbaka två, då är det inte lönt att vi gör det här. Och jag vet inte riktigt vad han gjorde, han min läkare på Danderyds sjukhus. För att det här går ju liksom emot alla regler, vad man får göra och inte. Men kliniken gick med på att göra det en gång till. Den läkaren som gjorde det, jag hann ju träffa alla läkare som finns, känns det som. Men hon gjorde det under protest också, vilket kändes sådär. Så där kan man ju säga. Man ligger där i en gynstol och så bara, jaha, två minsann. Ja. Det är konstigt, men det var så passande för allting. Mm. Det var bara, det är klart att det ska vara så här. Mm. Det är typ inte kul. Det finns ingenting som är bra med det här. Det är bara blä. Och den dagen, det var på en lördag vi gjorde det här. Så att det var ju också så speciellt, för att ingenting var öppet. Sjukhuset var ju, alltså, det är klart att sjukhuset har ju alltid öppet, men de flesta avdelningarna har ju stängt för det är helg. Så att det var en liten galge som hängde i dörren för att vi skulle kunna ta oss in. Och vi kom in och det var liksom nedsläckt och så satt hon där och muttrade om två. Så vi gjorde det där, och när vi åkte hem så åkte vi, då hade vi hade köpt ett landställe precis innan där, för vi behövde få kanalisera all vår energi till något positivt. Så vi hade köpt ett landställe för att skaka om någonting på något sätt. Vi åkte dit i alla fall, och det här var på Nobeldagen, det var den 10 december, kommer jag ihåg så väl. För jag låg i soffan på vårt landställe och bara grät och grät och grät och grät och tittade på Nobelsändningarna. Och då var det... Året innan hade den man som kom på tekniken för IVF hade fått pris för det. Så jag satt och liksom, jag låg och bad böner att låt det vara ett tecken. Mm. Låt det här få vara ett tecken. Men jag hade ju problem med hoppet. Alltså att det fanns ett svagt hopp där någonstans. Nej, jag var djupt, djupt olycklig där. Och sen då, några veckor senare, så visade det sig att jag var gravid igen. Och var jag ens glad? Jag vet inte. Mm. För att jag var nog mest bara ångestladdad. Mm. Vad betyder det här? Kommer det här att funka? Någonstans hade jag hade satt något slags hopp till att okej, det skulle kunna vara så att det kan funka den här gången. För nu är det fräscha ägg. De har inte varit i någon frys och vänt. Så det var nog det jag hade satt hoppet till. Så det fanns någonting där som var hoppfullt. Trots att jag visste att det spelar ju absolut ingen roll. Och sen så visade det sig då att vi var gravida. Och... efter att det hade gått de där veckorna som det brukar, så var jag fortfarande gravid. Och jag pratade med min läkare och alltså, jag hade så mycket ångest. Jag var så rädd hela tiden. Och han sa, men nu får vi bara hoppas på att det här fortsätter och går bra. Och så kommer jag inte riktigt ihåg i vilken vecka det är. Man får göra ett väldigt tidigt ultraljud i alla fall. Och då gjorde vi det. Och då sa han, jaha, här ser jag en och här ser jag en till. Så båda två hade fest. Mm. Och ja, men vi var ju så glada. Mm. Men också så fruktansvärt rädda. Mm. För det var hela tiden. Nu har vi passerat den här veckan. Nu har vi passerat den här veckan. Här har vi haft missfall. Här har vi haft missfall. Här har vi haft missfall. Här hade vi utomkvedshavandeskapet. Och sen den här förhatliga vecka 12 också. Som man ju bara väntar på att den ska komma. Så vi bara härdade ut på något sätt. Och gick under jorden mer eller mindre. Mm. Jag jobbade ju, men jag försökte på alla sätt Det var ju en del av alla mina, alltså förutom alla de här säkerhetsbeteendena som jag berättade om, att jag naturligtvis inte åt någon fisk och skaldjur från det där stället, eller bara hade den där parfymen och inte tittade på det där tv-programmet. Det var, hela min värld var ett minfält som jag bara gick runt och passade mig för. För det är liksom vad som finns kvar när man verkligen, verkligen försöker. Det är att bli, ja, men lite galen kanske. Och försöka kontrollera det som inte går att kontrollera.
Mm.
Men sen så passerade vi vecka 12. Och då kändes det som att okej, nu kan vi väl andas ut lite grann. För vi är fortfarande gravida. Och då började jag berätta att det var så. Och det var en sån kärleksstorm som drabbade oss. Mm. För att vi hade lyckats bli gravida. Och att vi skulle bli föräldrar och inte tänka sig några bättre. De sa väl något att de var igång, eller vi fick veta att det var igång i alla fall. Och så hörde man vattnet går. Och så ett slurpljud, för då suger de väl upp det på något sätt. Och sen så bara, tvilling ett är ute. Det är en pojke. Och ja, så sa de klockslaget. Och sen så kom, fick, la de min son på mitt bröst. Och nej, men det var helt otroligt. Oh, samtidigt som jag också var så här, det finns en till där. Är den okej? Okay? Det var liksom huvudfokus. Jag hade min son på bröstet och så bara, men vart är den andra? Varför säger de inte att den andra finns där? Men då sa de, vattnet går. Tvilling två, en flicka. Och så sa de klockslaget. Och så hade vi våra två barn där. Och det var ju, herregud. Vilken lycka. Och helt omtumlande, och vi bara grät och grät och grät och grät och grät. Som jag gör nu.
Och jag.
men det var ju helt fantastiskt att vi var liksom framme. Sen så är det ju en operation man genomgår. Så att när, jag kunde ju inte vara med på någonting. Ulf var med om lite hit och dit och var med på vägning och... Men det blir ju också väldigt speciellt när det är två. Mm. För båda två ska ta som han. Så att han var lite ibland med tjejen och ibland med killen. Och så tillbaka till mig och får runt där som någon humla i rummet. Men sen så var det också fint för att när jag sen var sydd. De var kvar med mig hela tiden medan jag syddes. Och sen så fick vi tillsammans åka. Eller var de med när jag syddes? Jag tror det i alla fall, men det är mycket möjligt att jag minns fel här. Men vi var i alla fall tillsammans på det som kallas för uppvaket. Trots att jag var vaken så
fick de vara med.
Fick de vara med när bedövningen skulle gå ur kroppen. Mm. Och, ja, herregud. Så var de där. Min lilla tjej.
Vi fixade det.
Ja, liksom. Vi gjorde det. Och sen så, ja, vi låg på BB i en vecka för att jag var ju så trasig.
Mm.
Hela min kropp var ju totalt förfall. Och det var ju väldigt chockartat att hamna i det där också. Att nu är du mamma, så nu klarar du det själv.
Just det.
Och jag hade ju varit så enormt uppburen. Jag träffade ju läkare flera gånger i veckan. Och jag gjorde ultraljud minst en gång i veckan. Så att jag gick från att varit, ja, men väldigt, väldigt, väldigt uppburen och väldigt, väldigt sedd av vården till att klara mig själv.
Mm.
Och det var ju jättetungt. Så det är som att jag fick aldrig bli glad, känns det som, när jag berättar här. Jag är väldigt glad nu, vill jag säga. Och jag har varit väldigt glad väldigt länge, men det var väldigt tufft. Även den första tiden var fruktansvärt jobbig. För jag tror att det var först då också på något sätt som jag tillät mig själv att sörja allt som hade hänt oss. Allt jobbigt vi hade gått igenom. Jag minns att jag låg där på BB och jag vaknade på natten. Den här ilningen gick genom kroppen. Min livmoder är tom. Det hade blivit någonting. Jag har inga barn. Vi kommer aldrig att bli föräldrar. Och det var samma dröm som jag haft så många gånger. Den vill liksom inte släppa taget om mig. Och så tittar jag åt sidan och så ligger de där. Mm. Mellan mig och min man så ligger våra två barn. Och sen efter det så drömde jag inte den drömmen några fler gånger. Då fattade jag.
Svart på vitt.
Liksom. Ja, de är där. Sen så kan man ju vara rädd för massa saker även när
Gud,
de har fött.
Ja, det kommer man nog alltid leva med.
Ja, men jag tycker att det känns enklare nu. Mm. Men i början, jag var jätterädd för plötsligt spädbarnsdöd. Så jag skaffade bara ett nytt datum som jag behövde ha panik över och var rädd för att det skulle hända.
Men det är ju såklart också varit ditt sätt att leva liksom, på en ganska lång tid.
Ja.
Det kan man ju inte bara så här knäppa med fingrarna och få bort.
Och så är det borta nu. Nej, och det var fortfarande så att väldigt mycket av de där tankarna var förbjudna. Och alla de här säkerhetsbeteendena var ju en del av att hålla uppe min ångest också. Precis. Så att ta bort, att kunna ta bort vissa saker, att ha andra parfymer än bara den där enda, det innebar också att jag försatte mig själv i ångesten igen. Exakt. På något sätt. Men jag var ju tvungen att göra det.
Mm.
Men där fick jag hjälp väldigt tidigt också av en terapeut. Att jag fick träffa en terapeut och prata om alla mina känslor runt det hela och hjälpa mig att sörja. För att jag var verkligen, jag fick väl kanske egentligen inte den här babybluesen, utan jag gick in i en djup sorg, en sorgprocess. Mm. Att bearbeta allting som jag hade varit med om och att tillåta mig själv att tro på att det här var sant, att jag hade fått bli mamma.
Mm. Och nu när du ser tillbaka på alla åren, all ångest, all oro, är det någonting som sticker ut extra mycket, liksom någon känsla eller någon?
Nej, det som är väldigt fint att se, eller liksom märkligt på sitt sätt också, det är att om jag tittar tillbaka på alla de här åren och jag ser allt vi har gjort och allt som har hänt, så kan jag ju se att det var allt jag behövde göra. Det var alla uppoffringar jag behövde göra för att jag skulle få Olof och Greta.
Mm.
Och då var det värt det. Jag skulle ju inte vilja att någon någonsin behöver hamna i det här. Men om det är det man behöver göra för att få det man vill. Den här fantastiska lilla tjejen som jag har. Och den fantastiska lilla killen. Det spelade ingen roll. Det var värt det.
Mm.
Och det var vad jag behövde göra för att jag skulle få dem.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Ja, jag ber om ursäkt för en del snörvel i detta klippet, men jag grät så mycket när Erika berättade sin historia och ni bara måste lyssna på det här avsnittet. Alltså, wow. Otroligt känslosamt, jobbigt och vackert. Avsnittet 27 med Erika Strandberglund. I avsnitt nummer 35 så fick jag äntligen besök av den underbara Ami Bramesej. Och det var som att vi aldrig kunde sluta prata. Bland annat så pratade vi mycket om det här psykologiska som sker i en förlossningssituation.
Och sen så sa de att nu har du hållit på så himla länge. Och det öppnar sig inte, för då var jag på, liksom, jag var på 7 i 100 år. Ja. Det är 7 centimeter bara. Och den här jättekonstiga grejen med självbilden, att jag trodde att jag skulle vara starkare. Mm, men man, alltså jag vill verkligen ändå säga det, för att man är stark. Man är ju stark hur det än blir. Så är man ju jättestark. Ja. Man gör ju någonting helt nytt, och det är en väldigt överväldigande situation.
Ja, herregud.
Men jag tyckte inte jag det var något kul längre. Liksom. Och hela det här med att jag kunde inte käka någonting. Jag känner mig så svag. Och att det är så många olika som ska undersöka en. Och man har varit där så länge då. Liksom. Så då när de började prata om snitt, vilket jag faktiskt aldrig ens hade tänkt på. Men det kan ju bli snitt av många olika anledningar. Mm. Men jag hade i all den här förberedelsen aldrig tänkt på att jag skulle göra ett kejsarsnitt. Så då vart jag, det var jobbigt. Då vart det jobbigt. Då vart jag jätteledsen. Och sen ringde mamma och bara då bröt jag liksom ihop, för jag hade kämpat så mycket för att hålla ihop det och inte så här ge in för mycket i tankarna av vad jag faktiskt höll på med, att jag är i en förlossning och att det är väldigt läskigt på många sätt liksom. Men att jag ville vara så här, jag ska inte tycka det är jobbigt och läskigt, utan jag ska bara göra det. Så då fick jag en riktig turn liksom på mitt humör, och också att jag var så här, jag ville så gärna. Men då kände jag att de tog makten över mig. Och jag har svårt för det i alla skeden i livet. Att känna att någon annan bestämmer över mig. Så då vart jag bara väldigt ledsen och arg typ. Och kände mig typ lurad. Mm. Bara, ni ska inte komma och snitta mig. Jag ska föda mitt barn. Men då fick de liksom, då skulle de göra ett test. Och så sa de så här, nu tar vi bort den värkstimulerande droppen. Du ska få vila. Nu ska du sova i 2 timmar. Och sen så ska vi ge dig ytterligare typ en timme. Och så ska vi se om vi kan sätta igång droppen igen. För att så här, kicka igång din kropp typ. Mm. Och då var jag bara så här, jaha, ska jag ligga här i 3 timmar till? Alltså jag trodde ju typ att jag skulle vara, jag bara hemma
färdig
nu.
För länge sedan.
Exakt. Men så gjorde de så. Så mirakulöst så sov jag ju faktiskt typ säkert i 2 timmar med den här konstiga frossan och vad det nu var. Och även min pojkvän, bara han, de hade ju en liten säng där, så då fick han också sova. För han hade ju varit så jäkla aktiv. Alltså, jag hade inte föreställt mig innan att han skulle kunna varit ett sånt enormt, så betydande för mig. Alltså på riktigt, jag tror att han gjorde också så att det här med att gå in i sin kropp, alltså att låta huvudet sjunka ner till magen, och att det var magen som styrde. Alltså det var liksom den här delen av min kropp, alltså mitt bäcken, det var mitt bäcken som styrde hela Ami liksom. Jag tror jag lyckades med den, och han var hela min hjärna. Alltså i allt annat. Det här med att jag spydde, det var han som fick fixa. Han fixade allt. Alltså jag var helt, jag tror att jag blundade i så här 10 timmar typ. Jag bara var helt inne i min själ. Så han fick också sova, vilket jag tror var skönt. Och sen så körde de igång igen. Alltså hela det här. De testade att sätta igång, för då sa de så här, vi testar det här nu, annars blir det snitt. Och jag var ganska fokuserad på att det ska inte bli något snitt. Alltså i mitt huvud. De pratade, men jag var så här, de vet inte att det kommer inte alls bli något snitt. För att jag hade någon tanke om kejsarsnitt, jag vet inte. Och då så satte de igång värkstimulerande dropp igen på en väldigt hög nivå. Och så kom liksom ett gäng barnmorskor in. De bytte ju skift hela tiden. Då kom sista gänget, och de var väldigt så här, alla var ju ganska olika stilar. Och de var så här, nu kör vi. Och det var ju på Alla hjärtans dag.
Just
så,
det.
Ja, så de var så här, du ska föda nu innan 12. Innan midnatt så ska bebisen vara ute, för att det ska bli en Valentine's baby. Alltså det spelar ingen roll, men vi hade det som var så här.
Men coolt också, för det känns lite som att de kanske fattade att du behövde den coachingen i det läget, eftersom du kanske hade tappat lite av din egen liksom styrka i huvudet liksom.
Verkligen. Sista gänget som kom in var bara väldigt peppade. Alltså de var så här, nu gör vi upp en plan för hur det här ska gå till. Du ska upp på benen, för då hade jag ju legat som sagt och bara varit och svävat runt i någon smärtbubbla typ. Och de var så här, du ska upp på benen, du ska träna, vi ska göra utfall. Vi ska alltså de var riktigt galna de här tre. Det var nog galet. Och de ville skaka bäcken. Då ska man tydligen ligga i...
Börja dansa zumba.
Ja, men typ. Alltså det var, jag bara, det är zumba nästa. Alltså, absolut. Skaka bäcken fick de inte göra, för jag kräktes ju hela tiden. Mm. Det är liksom att man ska ligga på ett lakan och så ska de dra en framåt. Alltså så att man ska bara skaka.
Va?
Hela...
aldrig talas om.
Nej.
Wow.
Jag hade heller aldrig gjort det. Och jag slapp göra det, för jag var så här, då tror jag att jag kommer spy på... Det kommer bli en sån exorcistens situation. Det ska vi inte. Men jag fick ju liksom upp på benen, göra utfall. Mind you, jag är inte en person som tränar i mitt liv. Utfall är liksom inget jag sysslar med någonsin. Men helt plötsligt, jaha, efter så här 14 timmar på sjukan så ska man göra utfall. Men vi gjorde de där utfallen.
Otroligt.
Alltså det var galet faktiskt. Och de var väldigt peppande. De hade en annan stil. De var så här, nu kör du Ami, heja. Och jag bara, okej. Och att de lite var så här... För annars blir det snitt. Och de hade fattat att jag ville inte.
Nej, just det.
Så de var lite så här hotfulla. Nej, det var de inte. Men. Och så fick jag sitta på den här lilla pallen som ser ut som en hästsko. Mm. Och liksom, de visade hur man krystar. Jag fick ta emot verkarna på pallen. Och helt plötsligt, från att jag ju inte öppnade mig typ någonting, så öppnade jag mig nästan upp till 10. Alltså på, vad kan det ha varit? En halvtimme.
Oj.
Wow. Det bara hände.
Du har fått jättemycket verkar då?
Ja.
Alltså under den tiden.
Ja, det var väldigt intensivt. Fast epiduralen höll ju fort. Så man kände det ju, men man kände... Alltså det var ändå... Det var väldigt konstigt alltihopa. Och att de sa så här... De sa så här, och om inte det här funkar nu så ska vi hämta in en kvinna vars namn jag inte minns. Men det var liksom en äldre barnmorska som de hade där på Danderyd. Som de sa så här... Hon har vikingakrafter. Hon kan lirka ur barn ur vem som helst, sa de.
Wow.
Jag bara, okej, absolut. Vad ni än gör. Alltså vad som helst nu. Så jag höll ju på med de här utfallen och hoppa upp och ner på den här pallen. Och jag vet inte vad de höll på med. Och peppade. Och så fick jag sen fick jag ligga lite igen på... I den här lite klassiska föda barn-posen. Och då... var jag fortfarande i... Jag var ju, man är ju ganska borta i huvudet. Och då hämtade de den här äldre kvinnan. Äldre, men hon var lite äldre än dem. Hon hade liksom vitt hår, eller ljust hår. Ja, jag kommer inte ihåg. Men hon,
alltså, kanske bara var blond.
Hon var blond, men jag bara, hon hade vitt. Alltså,
hon
vet
var
du?
En schaman.
Ja, men jag minns henne som en häxa. Alltså jag minns henne som Khaleesi. Alltså du vet, Khaleesi Dragon Queen. För hon var så speciell. Alltså hon är en av de grejerna som jag minns väldigt tydligt. Alltså hon pratade så här. Hon bara, Ami, nu ska du föda ditt... Alltså hon var jätte...
Wow.
Hon bara, nu ska du ta emot de här verkarna. Jag bara, alltså jag bara stirrar in i hennes blåa ögon, så jag bara, okej. Och då så fick jag börja typ... Det var första gången jag fick krysta. Och då hände det jättemycket. Det bara, då gick det rätt fort helt plötsligt. Så då gjorde jag en första kryst... Fick jag ta emot första liksom, krystverkarna med henne. I den här posen liksom, att jag låg så där på ryggen. Och då var det igång liksom. Och fram till då hade jag ju varit så här, jag kommer få det där jäkla snittet. Men helt plötsligt, de bara, nu kör vi, nu ska du föda. Så då fick jag så mycket energi, för jag var så här, va? Ska jag föda? Det här som jag faktiskt ändå hade längtat efter som i, vadå, 9 månader. Så då, sen gick hon, så tog den där första barnmorskan över igen efter att hon hade gjort något magiskt. Häxan, som jag kallar henne. Och hon som var så här, nu gör du det här. Och då var jag så här, ja, nu gör jag det. Så hoppade jag ner igen på den här lilla hästskon. För det var där jag till slut födde. Men då var de här barnmorskorna, de var verkligen så här, skrek typ. Nu, bara tryck, nu kör du. Och då fick man ju den där, det var en konstig styrka alltså. Som jag inte alls någonsin har känt i min kropp. Det var som att när jag krystade, och allt jag kunde. De sa att man skulle krysta tills man nästan svimma. Och det gjorde man ju. Och sen när man gjorde det, så var det som att sista lilla var det som att det var verkligen kroppen som gjorde det. Och bara tryckte ju på något sätt. Det där var ju helt sjukt.
Gjorde det ont?
Ja, det gjorde det. Det gjorde jätteont. Gud. Men det var ju en väldigt konstig smärta. Eller hur? Jag tyckte den krystverken och det där any day mot de här latensfasen och 15 timmar på sjukhuset och vanka runt och liksom sätta in epidural. Alltså allt det andra var jobbig smärta. Det här var åtminstone så här, det, jag tror att det var det där man hade sett fram emot ändå, eller hur?
Och jag håller helt med. Helt annan smärta.
Ja, och det kanske inte är så konstigt då att man i det kan känna styrka.
Mm, exakt.
Faktiskt, för det innan så kände jag mig som ett offer för någonting. Mm. Och jag kände mig, men som jag sa, som en patient och jag kände mig svag. Och jag kände liksom inte så mycket igen mig själv. Men i det här kände jag så här, det här, jag kan det här av någon anledning. Och man hade ju blivit peppad innan. Att folk var så här, du kan det här, din kropp kan det här. Och när man låg där och bara låg och hade slangar och hit och dit, då kände jag så här, jag kan inte alls det här. Men när jag fick kryssa, då kände jag så här, jo, jag kan visst, jag är jättestark. Och det var verkligen, det var nice. Fast det var vidrigt. Det var ju vidrigt. Ah! Men ända in i sista krystet, och jag tror faktiskt att så här, hade jag behövt kryssa en gång till, hade jag typ inte... Jag undrar så, hade jag orkat det?
Ja, det hade du.
Det hade jag.
Såklart.
Men jag trodde inte det då.
Nej, det gör man ju inte.
Nej. Men man bara Och så till slut när de sa så här, för först sa de så här, vill du känna?
Ja.
Jag tror, eller hur?
Jag får oftast, alltså, jag tror inte vi har haft någon i det här programmet som har suttit på pallen och fött.
Aha.
Men vad jag har förstått så är det enklare i den positionen att faktiskt känna och så.
För, exakt, för man sitter så ihoptryckt. Ja. Man är ju väldigt nära liksom. För min kille satt liksom bakom mig på en stol och höll i mig under mina armar liksom. Och jag satt ju där och de sa, vill du känna? Men jag var så här, nej. För det var så overkligt. Man fattar ju inte förrän barnet är där att det ska, alltså det var ju. Så jag var så här, nej. Jag var bara så här, jag måste bara klara att krysta. Det var så hela min existens bara gick ut på att och så bara. Och jag var ju också hela tiden så här, jag var ju så rädd för det där snittet.
Mm.
Jag var så här, jag måste fokusera nu så att det inte blir snitt. Jag tror de visste rätt lång tid att det skulle inte bli något. Men jag var fortfarande inne i det. Jag bara, så till slut så, vill du känna? Jag bara, nej. Och sen så sa de så här, så hade jag en BH på mig. Så sa de så här, du måste ta bort, någon får ta bort hennes BH för nu kommer barnet liksom. Mm. Och jag var ju så här, va? Alltså jag trodde inte, jag trodde de skulle rulla iväg mig på, till snittet. Så till slut när det var det där sista krystet, så jag kände hur min kropp, jag kände hur musklerna liksom gjorde det där själv nästan. Mm. Då trodde jag, när de till slut sa så här, nu, då skulle man ju hjälpa till att ta upp barnet. Och då fick jag nog säga, jag bara, nej. Alltså jag vågade inte. För jag bara, det är inte sant att det är ett barn. Så sa de så här, de bara, jo men nu är hon här. Och jag var så här, nej. Och då kom jag ihåg att jag fattade ju någonstans att jag behöver inte krysta längre. Så jag slappnade av. Och då kom någon så här annan gråt. Alltså jag grät som ett barn typ. Jag grät så här, alltså jag började grät. Och de bara, nu är hon här. Och jag bara, nej. Och till slut så, då la de ju henne här. Och då vart jag så här, då fattade jag så här, jag har fött nu.
Mm.
Och jag bara grät och... Jag vågade inte titta. Alltså jag bara hade stängda ögon. Så här. Jag vågade inte. Och att man är ju också... Man är ju orolig in i det sista att det ska vara någonting. Mm. Att det inte ska... Mm. Men hon mådde ju bra hela tiden. Hon hade ju en sån här liten tråd på hennes huvud. Men jag var så här, nej. Och så till slut tittar man ju. Och så bara... Så låg hon ju där och skrek. Och ja.
Och var frisk.
Hoppig. Ja.
Ja, psyket får ju vara med om en hel del under en förlossning och det banner mig helt otroligt vad vi klarar av alltså. Underbara kvinnor, ni är alla magiska. Ja, Ami Bramesej som vi hörde innan var ju inte alls speciellt sugen på snitt, men snitt är något som vi verkligen går in på djupet med tillsammans med Vanja Wikström. Vanja som har blivit lite av en urban crusader när det gäller kejsarsnitt och verkligen kämpar på och peppar kvinnor som inte vill gå igenom en vaginal förlossning.
Det finns ju till och med en lag som heter patientlagen som säger exakt det du just säger. Att vi måste ha ett, dels ett informerat val och medicinsk alltså, vård i vad säger, nu hittar jag inte exakt rätt ord, men liksom så att man tar beslut tillsammans.
Mm. Men det känns lite som att det gäller alla andra områden förutom just förlossningar. För exakt där finns det någon sån här urkraft. Eller du vet, det finns den här liksom löjliga bilden att ja, kvinnor har fått barn i tusentals år. Liksom. Mm. Och det finns ingen anledning att liksom titta åt något annat håll än just det här. Och det blir ju liksom, det blir problematiskt. Mm. Blir det. Det är synd att det ska vara så. Jag är en av dem som kämpar för att det inte ska behöva vara så. Sen förstår jag att man inte kan ha... Det tyckte jag tidigare, innan jag var riktigt lika insatt som jag är nu. Då tyckte jag att det borde vara en juridisk rätt att kräva kejsarsnitt. Mm. Mm. Men sen dess har jag liksom pratat med väldigt mycket läkare, barnmorskor och forskare och så vidare. Och jag vet att det går inte, därför att det finns risker om du tillhör vissa grupper. Är du till exempel kraftigt överviktig, så kan det vara direkt farligt att genomgå ett planerat kejsarsnitt. Då kan en vaginal förlossning vara alltså 100% bättre alternativ, hur stark förlossningsrädsla du än har. Och är det så att det blir fara för moderns liv, så är det ju klart att det inte är ett bra alternativ. Så att du kan inte liksom få en ruta längst ner på din patientjournal där du säger ja, tack, kejsarsnitt, kluck. Men däremot så måste det verkligen vara ett samtal, tycker jag.
Precis.
Och givetvis kan man på vägen få möjlighet att liksom ompröva sina tankar. Jag fick ju också gå på Aurora-samtal och prata om min förlossningsrädsla. Och det tycker jag är jättevettigt, för att det finns ju de som vänder och känner liksom att de blir peppade och de vill föda vaginalt, och så gör de det och så går det jättebra, och så är jätteglada att de valde den vägen. Så att det är klart att det ska finnas stöttning, men det måste också finnas förståelse och stöttning för oss som vill gå åt andra hållet.
Absolut. Hur har du blivit bemött av människor runt omkring dig rent personligen? Jag tänker både kanske bloggläsare, men också liksom, ja, men familj, vänner och så.
Ja, men jag minns en gång när jag satt i ett rum fullt med gravida kvinnor. Det var en liten så här gravidfika, skulle man kunna säga. Och det var när jag var gravid med Iggy, första barnet då. Och alla pratade om liksom... Vi pratade om förlossningar, lite sådär som man gör. Och det här var kvinnor jag inte kände 100%. Det var ett sammanhang, man hade blivit lite ihop tussad med de här, lite för att man hade gemensamt för att man var gravid. Och så satt vi där och fikade, drack kaffe, käkade bulle och snackade förlossningar. Och så kom liksom turen till mig då, när jag skulle säga någonting härligt om hur jag tänkte. Och du vet, de hade pratat om att föda i vatten och det var det ena med det tredje. Och då kände jag så bara, ska jag orka liksom? Ska jag orka säga det här nu? Så, ja, nej, men nu får jag stå upp för så som jag känner. Så då sa jag att ja, nej, men jag vill ju föda med planerat kejsarsnitt. Jag bara kände hur så stämningen dog. Mm. Och det var lite som, du vet, man är på fest och man frågar liksom bordskan, ja, vad sysslar du med då? Så här, ja, jag är gynekolog. Ja, men det är inte lite så här, vad ska jag säga efter? Ja, okej, det är härligt, jag bara ser. Ja, men du vet, det blir liksom, det var lite den prylen. Jag kände mig liksom som att de vet inte vad de ska göra nu. Det var ingen som ville säga, ja, vad kul, eller jag har ingen spännande idé, eller ja, det känns ju roligt, eller utan det var liksom bara, det blev så obekvämt. Och det var mycket det jag tyckte att jag mötte, obekvämt, och sen då de här fördomarna om att det skulle vara ett så enormt mycket sämre alternativ som folk då gärna viftade med i mitt ansikte, trots att de egentligen inte hade någon koll. Och det finns ju liksom få kvinnor som är så enormt insatta i den här statistiken och fördelar och nackdelar som kvinnor som faktiskt vill föda med planerat kejsarsnitt. För du måste läsa på för att bli tagen på allvar utav vården, för att de ska förstå att så här, det här är någonting som du inte kom på igår, utan det här är någonting du verkligen känner för och är engagerad i. Men det är ju många som har den här liksom bilden då av att det ska vara så himla dåligt. Så att var det någon kommentar man fick, så var ju den ofta negativ. Att, jaha, fast du vet väl att det är mycket sämre för barnet. Den fick jag. Och den kunde jag få från folk som inte ens kände mig. Du vet, någon bekant som kunde skriva någonting på Facebook. Och på tal om Facebook så det fanns också en annan pryl som var att när det då spred sig i bekantskapskretsen att så här, jag ville föda med planerat kejsarsnitt. Då började jag få så här, meddelanden på Facebook från folk, andra bekantas bekanta,
men
som jag inte kände. Och lyssna här då, men som skrev, tack Vanja för att du vågar säga det här rakt ut. Jag har fött med kejsarsnitt. Jag har aldrig vågat säga det till någon.
Men gud.
Och du vet,
ja, ledsamt.
Ja, det är så ledsamt. Och jag själv bara, har den här tjejen fött med kejsarsnitt? Och var den här tjejen rädd? Och liksom... Och det är ingen som har ens vågat säga det högt, för att det finns så mycket skam kring det. Och det är ingen som har liksom gått ut och fått berätta sin fantastiska förlossningshistoria. För det är också en förlossning. Det är också förlossningsberättelser och fantastiska minnen och upplevelser.
Mm.
Men som jag liksom aldrig hade hört. För att man ser bara det som någon slags, jag vet inte, dåligt alternativ som händer när saker och ting går fel.
Mm.
Och inte att det kan vara faktiskt ett fantastiskt fint sätt att föda barn på. Mm.
Gud vad ledsamt.
Ja, men jag känner att bara på de här åren som mina olika snitt då har varit. Mitt första var 2014 och mitt andra 2018. Så har det hänt väldigt mycket. Och jag känner att opinionen har ändå nyanserats.
Mm.
Och det är inte lika många som liksom automatiskt plockar fram kära och fjädrar när man liksom nämner ordet kejsarsnitt. Vilket är väldigt skönt. Det finns en mer nyanserad bild nu tycker jag. Det finns en större förståelse. Och det tror jag är mycket tack vare att folk pratar öppet.
Mm.
Som till exempel jag, eller det finns många andra nu som också gör det. Mm. Och som på olika sätt visar sina kejsarsnittsresor. Och som också aktivt deltar i debatten.
Ja, Vanja Wikström vet hur man ger svar på tal. Och vill du höra hela det avsnittet så är det nummer 59. Och där finns också väldigt många bra tips och förslag på hur du ska tackla det här med känslorna kring planerat kejsarsnitt och hur man kanske får till det om man verkligen vill. Där ger Vanja också väldigt många bra tips och förslag till dig som funderar på det här med planerat kejsarsnitt. Nu är vi till en ganska nyligen inspelad avsnitt med influencern Michaela Forni. Och jag känner att den här berättelsen passar utmärkt att avsluta det här lilla best-of-avsnittet på. Och egentligen borde ju det här avsnittet innehålla exakt vartenda ett av alla avsnittet i den här poddhistorien. Men det hade ju tyvärr inte fått plats. Men jag tycker verkligen att varenda jäkla berättelse i den här poddserien är otroliga. Men Forni var väldigt intressant att lyssna på tycker jag. För hon var så väldigt på det klara med vad hon tyckte och tänkte om olika saker. Och hade otroligt genomtänkta svar. Vilket imponerade på mig med hennes närvaro i stunden. Att kunna liksom analysera väldigt mycket på ett snabbt sätt. Dessutom hade hon en väldigt positiv upplevelse. Och därför får hennes historia avsluta detta sista avsnitt för året.
Jag kände liksom sammandragningar, men som jag hade haft det i 6 veckor innan,
ja,
så var det ju såhär,
nej
men jag var så van vid det. Så att när varje sammandragning kom och magen blev spänd och hård, så var det bara såhär, ja. Alltså det var liksom, ja men jag hade ju lärt mig leva med det, så det var inte jobbigt. Men annars så tog epiduralen bort alla liksom de här kraftiga smärtorna.
Fan,
så det var bara sammandragningen som kändes. Så jag är också skitglad över att den tog så väl på mig. Mm. För det gör den ju inte för alla.
Nej, man kan så var det för mig. Att jag, det hjälpte absolut, men det försvann liksom inte.
Nej.
Och så var det någon som, det tog lite snett den ena gången, att det liksom hjälpte halvt kan man säga.
Mm.
Och det var också så här, man fick ju ändå inte den här liksom pausen som man kanske hade behövt.
Jag har också hört fler att den bara bedöva halva magen och sånt. Och det är ju skittufft måste
det
vara.
Ja, då blir man också konstig. Det blir nästan konstigare. Jättefel. Ja,
nej, men det är jag ju bara tacksam när jag kände direkt att den här satte den skulle. Skönt. Liksom, tack. Tack universum
tack.
För att jag fick det här.
Ja.
Det är ju bara att vara tacksam för allt som går vägen under en förlossningsgång. Mm. Liksom. Sen så jag hade personalbyte vid 7 på morgonen. När jag var upp en 10 centimeter. Så när jag började liksom närma sig. Då är man ju också lite nervös. Mm. Okej, vad är det för gäng som kommer
nu,
komma?
Liksom.
Och då kom ett gäng som var i min ålder. Så lite yngre. Och då var min första reaktion att, vad är min mamma? Liksom?
Mm,
ja, men jag hade haft 2 mammor som hade klappat och myst och du vet med den här trygga erfarna handen. Och sen kom de här liksom nya personerna som var i min ålder. Men samma sak där, så handlar det mycket om inställning. Att min första inställning var nej. Och sen så kände jag in och så kände jag så här, men shit vilken energi de här kvinnorna kommer in i. De är hungriga, de är på tårna, de har sån jävla energi. De är så här, ja, barnet ska ut, nu kör vi, let's go liksom. Och det var helt fantastiskt när jag väl liksom vände om.
Mm.
Och jag hade också bett om en lättsam stämning i rummet i min journal. Så att de verkligen tog det tillvara och bara var så glada. Vi satt och snackade skit, vi drack kaffe, vi åt frukost. Alltså det var hur härlig stämning som helst. Och sen så när det var dags att krysta så var det, ja men då kände jag ju tydligt att nu, det trycker ju neråt.
Mm.
Alltså det, där kände jag att okej, jag har epidural och den, det här är någonting helt annat.
Mm.
Men då hade jag ju fått flera timmar att förbereda mig för det. Så där kunde jag ju också bara säga, gå in i mig själv och säga, nu måste jag hitta kraft här. Och ju mer jag fokuserar på att blicka inåt och hitta min inre styrka, desto lättare och snabbare kommer det gå att få ut Dante. Så jag satte mig på förlossningspallen. Och så fick jag en krystvärk och då testade jag liksom att krysta och då kände barnmorskan och sa att nej, men så här ska du trycka liksom, och kände med sina fingrar. Men här, nu har du hittat rätt teknik.
Gud, och sen, vilket bra samspel.
Ja, jättebra. För jag var så, jag bara, hur vet man hur man ska krysta? Mm. Okej, alla säger ja, men som att du ska bajsa, men jag känner, det är ju inte där det kommer. Jag känner ju att det kommer från mellan ben. Så hur ska jag veta hur jag ska trycka? Mm. Och då sa hon att, men jag stoppar in mina fingrar och så kan jag säga till när du hittar rätt. Hon bara, så testa och tryck lite. Då testade jag liksom lite olika och så sa hon, nu, fortsätt. Och så tryckte jag och hon bara, där. Så där ska du krysta. Det var jag jätte, och det kan ju vara ett tips. Nu, precis, gjorde hon ju bara det.
Tips.
Men det kan ju vara ett tips att kanske be sin barnmorska om det. Så här, kan du hjälpa mig att försöka hitta rätt teknik? Mm. Så att man får den, verkligen, hjälpen. För jag tror att hon hjälpte mig med det så på en gång. Gjorde nog att det gick så smidigt sen med kryssningsarbetet. Mm. För att totalt tog kryssningen 30 minuter.
Mm.
Och jag hade, den gick på 6 krystvärkar. För jag hade 5 minuter mellan mina värkar. Så att det var då den första det hittade rätt. På den andra så säger hon att, gud vad långt hår han har. Och jag bara, what? Och då får jag känna hans hår. Och då känner jag liksom hans hår mellan mina ben.
Hur var det?
En enorm känsla.
Mm.
Absolut en av de fram tills då mäktigaste känslorna jag upplevt. Och jag fick en sån otrolig adrenalinkick av det.
Mm.
Och där, som du säger, kände ett otroligt samspel med alla i rummet. Jag kände så här, nu gör vi det här, hörni. Och jag kände mig... jag vet att Kinsa sa i sin förlossningsvideo att när hon hade sin kryssningsfas så kände hon så här, varför ingen som hjälper mig? För att det gjorde ont och det var jobbigt.
Mm.
Och jag var så rädd att hamna i den situationen, och det hade jag sagt till dem, att jag vill inte känna mig utlämnad. Och jag kände verkligen när vi höll på att vi är ett team här inne. Jag får allt stöd jag behöver. Och de var liksom så jäkla pepp och härliga och boostande, och ja, men jag bara kände att vi var verkligen ett stort lag, inte bara jag och Damon utan faktiskt alla
hela
6
gänget.
Liksom.
Otroligt.
Ja, det var helt fantastiskt. Och sen så efter 3 veckor där så bytte jag till sjukhussängen, så liksom höjde de upp den så att man står på knäna och lutar sig.
Mm.
Och på den femte verken så kom hans huvud, och det var ju också så jävla coolt. Jag tyckte verkligen känslan när man känner att, men gud, det kommer ut ett huvud, jag känner ett huvud tryckas ut ur min kropp.
Mm.
Det är en så mäktig känsla så att det går ju inte att jämföra med någonting annat. Och det gjorde så ont, men jag kände liksom, ju mer jag tog i, desto mer kunde jag ju känna att han kom. Vilket gjorde att jag förstod att om jag bara fortsätter med det här fokuset och trycker, så kommer han ju. Medan om jag liksom avvaktar eller slappnar av lite, då kommer han ju inte, då kan han ju tillbaka. Så jag måste liksom, jag hittade verkligen kraften i att känna hur han kom närmare.
Mm.
Och så kom huvudet, och sen så hade jag ju då 5 minuter mellan. Så jag hade ju hans huvud mellan mina ben i 5 minuter, och efter typ 3 minuter började han skrika. Och det var det sjukaste. Och då står jag där och han börjar skrika. Och jag bara så här, har jag min bebis som skriker mellan mina ben? Alltså jag bara, det här är det sjukaste.
5 minuter liksom.
Och då får jag sånt adrenalin, alltså tårna bara sprutar. Och det gör ju ont också.
Ja,
så att,
såklart.
Alltså... då minns jag hur liksom känslan var. Jag tog där samtidigt som jag bara så var det liksom, för att det var så mycket känslor.
Mm.
Och sen så när liksom till slut, när liksom nästa verk kom, då ramlade han ju nästan ut liksom själva kroppen.
Mm.
Och då var det bara så här, ja, men bara total avslappning. Adrenalin som är liksom helt enormt. Jag var så stolt över mig själv, vilket jag hoppas att alla kvinnor känner när deras barn kommer ut.
Verkligen.
Och de känslorna var nästan först, innan det här med så här, okej, får jag se honom?
Mm.
Och det var nog också för att jag var så inne i min egna styrka, min egna liksom urkraft. Så att det första var liksom så här, wow. Jag bara kände in hela min kropp och bara, shit, jag gjorde det. Fan vad jag är bra.
Mm.
Och jag hörde nästan ingen annan i rummet. Jag var helt inne i mig själv och bara så här, jag klarade det. Jag är så himla duktig. Jag förtjänar alla medaljer i världen. Bra jobbat. Liksom. Och sen var det så här, då säger barnmorskan så här, vill du ta upp honom? Och då var jag bara, okej, eller är du med oss Michaela? Är du med oss Michaela? Och jag bara, ja, jag är med. Hon bara, okej, vill du ta emot honom? Jag bara, ja. Och då liksom, okej. Och så tog jag upp honom. Och då var jag så här, wow. Och då var min första reaktion så här, fan vad gulliga. Ja, men bebisen brukar vara så fula när han kommer. Han är ju skitsöt. Vilket jag antar att alla mammor tänker. Så här, jag tror att jag är jätteunik i den känslan. Av att bara, men gud. Han är ju helt perfekt. Det var liksom det första jag kände. Att så här, han är perfekt liksom. Han tittade så här. Han hade så stora ögon från när han kom. Så han liksom bara tittade. Det första han gjorde var bara spärra in sin blick i mig. Och jag bara, men gud, låg du verkligen på insidan av min kropp?
Det är så absurt.
Det är absurt.
Och det kan inte jag kan inte fatta. Nej. Det trots att jag har två barn. Alltså, nej, så här, som du var inne på innan. Teoretiskt, ja. Men
nej, men det går.
Hur fan går det till?
Jag kan inte förstå.
Hur fan går det till?
Och du vet, allt det man går igenom under graviditeten och också det här med att man känner sitt barn hela tiden. Det är ändå skitsvårt att förstå att det var han.
Eller hur? Jag håller helt med.
Den här personen som lever på ett... Det är helt sjukt. Och också hur man liksom typ glömmer bort smärtan och bördan och tyngden. Allt bara försvinner nästan i samma sekund som barnet kommer ut. Det är också helt otroligt hur också coolt hur kvinnokroppen fungerar.
Och då var Dante född och vill du höra hela Michaela Fornis story så klickar du in på avsnitt nummer 84. Jag är så glad och tacksam över alla som har varit med i podden Vattnet Gårds historia och berättat sina otroliga historier. Och jag är också väldigt, 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 väldigt tacksam över att just du är med mig och lyssnar på den här podden. Och jag hoppas att den kan hjälpa och stötta dig på din väg. Hörrni, det är nyårsafton. Gott nytt år, snart är det 2020 och jäklar vad kul och bra vi ska ha det. Var och en av er får nu jordens största nyårskram från mig. Happy New Year! Och om du lyssnar på det här efter 2020, ja, då är det bara vanliga januari. Hoppas allt är bra. Kram, hej!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.